Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det finns ju ett antal, så att säga, pojkar som lever i riktigt svåra, utsatta områden och kommer från familjer med mycket problem, med missbruksproblem och sådana. De borde misslyckas, så att säga, i skolan. Men det finns en grupp där som lyckas väldigt väl. Och då har man ju kikat på det som de har märkt både i Sverige, Norge, Nederländerna och sådana saker. Som, vad är det som är gemensamt för de pojkarna som ändå lyckas? Och det är en god språklig förmåga. Så den som sa att en god språklig förmåga är som vaccination.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag läst en bok som heter Nya vägar till en likvärdig skola. Och så underrubrik Hur teorier om antipluggkultur leder fel och vad vi istället kan göra för att fler pojkar ska lyckas i skolan. Välkommen tillbaka, säger jag till Fredrik Zimmermann.
Ja, tack så hemskt mycket. Väldigt roligt att få vara tillbaka här. Han med de väldigt långa titlarna.
Ja, och du var ju här i, nu ska vi se, avsnitt 170.
170 tror jag. Ja.
170, ja. Och ja. Det var i maj 2020. Och det var ett väldigt uppskattat avsnitt, och boken var ju, ja, precis, den flög vidare sen.
Jag har fått väldigt mycket positivt från den gången. Så det,
och nu är det här en uppföljare, kan man säga.
Ja,
en fortsättning, eller?
Till viss del inte en till viss del en fortsättning, till viss del inte. Vi kan säga att de som inte lyssnade förra gången är också en bok om pojkar i skolan. Och sen den, så att säga, skrevs, så har jag varit ute väldigt mycket, eller fått möjlighet, tacksam för det. Det har varit väldigt många skolor som har öppnat sig för mig och så vidare, och fått vara där. Men också då fått möjlighet att fördjupa mig väldigt ännu mer i det här ämnet. Mm. Och då kunnat skriva sig en skarpare bok, och då märkt att till och med som jag börjar i den här, att jag räcker upp handen och säger att vissa saker där var med så att jag gick med på det här, för att det här, eller inte gick med på, men det var någonting som de flesta inom forskningen sa, så här är det. Mm. Och så, ja, men då har jag använt de begreppen. Men sen nu när jag fördjupar mig i forskningen, så har jag märkt att det här är fel. Mm. Så att det här är ju ny forskning, eller nytt, så att säga, från boken, men också skarpare för att visa liksom, men så här visar forskningen mer att det här hjälper, så att säga.
För man kan säga att till viss del då så kritiserar du lite din förra bok.
Ja,
eller så,
precis.
Kan man säga.
Ja.
Vilket är intressant, det här med antipluggkultur, alltså, som förklaring. Men så att jag tänkte, vi kanske ska börja med det, de här, alltså, synen på, eller vad det är du liksom vill ifrågasätta kring den här synen med pojkar i skolan och antipluggkultur.
Mm. Om jag ska dra lite historia.
Ja.
Jag först, den här utgår ju då från att, så att säga, diskuterar ju ämnet varför pojkar presterar generellt sämre i skolan än flickor. Så pojkar betygsmässigt presterar sämre än flickor i skolan. Men tar man till, kikar man på liksom, så givetvis så spelar det som klass och etnicitet in och så. Men kikar man på föräldrars utbildningsnivå så presterar exempelvis flickor från lågutbildade hem presterar bättre än pojkar från lågutbildade hem. Och utlandsfödda flickor presterar bättre än utlandsfödda pojkar. Utlandsfödda flickor som har bott här i längre än 4 år presterar bättre än svenskfödda pojkar och så. Så vilken undergrupp man än väljer så presterar pojkar sämre. Så att det är någonting med varje just pojkar som ökar risken så att säga. Och de här pojkarna ska också sägas det. Så det finns en andra forskare och en andra journalist som skriver det här som har forskat vad händer med pojkarna efteråt. Och det är en katastrof i livet att inte klara av. För att betygen betyder så mycket mer. Så att det här blir ju bortvalda pojkar så att säga sen. De kommer ju inte in i samhället, de får inte jobb och de kan inte få den utbildning de vill och så vidare. För de väljs bort där. Och den både psykiska och fysiska hälsan har ju försämrats de senaste 10 åren, framför allt bland pojkar som går ut skolan med låga betyg. Så det är en problematisk grupp så att säga.
Mm.
Det är problematik att vi har en grupp som inte klarar skolan. Men går man tillbaka lite, alltså när man började...
Egentligen är det ingen grupp, det är ju det som vissa pojkar.
Ja,
inte alla.
Ja, och det är en grupp bland pojkarna så att säga som har det svårare. Så det är absolut inte alla pojkar. Och det är givetvis även så att det finns flickor som har svårt i skolan så att säga. Och de, även om de är mindre skulle jag säga att det här hjälper dem också så att säga.
Och om man kommer in på det här med antipluggkultur, för det var det också vi pratade om sist och någonting som du lite grann ifrågasätter nu.
Ja, det är, alltså grunden till antipluggkultur är ju egentligen det att pojkar väljer att inte prestera i skolan.
Just
det vill säga att pojkar som gör vad man kan kalla för så att säga studieundvikande handlingar, det vill säga att de skolkar eller de drar upp huvan och lägger sig ner på bänken och så vidare. Det finns någon sån där syn att det beror på en antipluggkultur, eller säga att antipluggkulturen är att pojkar gör detta för att de vill verka coola för andra, för att de får någon status på det här och så vidare. Men varken jag och andra forskare som jag tar upp i det här, de som faktiskt har följt pojkar och intervjuat pojkar, det finns ingen pojke som säger att de blir coola eller häftiga av detta. De pojkar som jag har intervjuat, men också andra som har gjort sådana här studier i Sverige, de pojkarna säger att de här pojkarna mår ju dåligt. Och det finns inget som visar att de ökar i status på grund av detta och så vidare. Utgår man från en antipluggkultur så hamnar man fel. Du kan tjata hur länge som helst på de här pojkarna, men du får sluta vara cool. Ja, men jag känner mig inte cool, de känner sig inte coola. Så att det kommer aldrig hjälpa pojkarna att tjata om detta. Och det visar också det att antipluggkulturen gick igång ungefär för 20 år sedan. Och pojkar har bara försämrats sedan dess så att säga. Så att jag ger, så här så att säga, i boken så visar jag forskning på det här är vad som hjälper pojkarna i skolan. Har man gjort så här, då har man ökat resultaten för pojkarna och det är ett helt annat synsätt än just en antipluggkultur.
Och jag tänkte vi ska komma dit sen.
Ja.
Och just när man, som du nämnde de senaste 20 åren, så har det funnits då utifrån, framförallt då inom från feministiskt håll, att man har sett det, just när det handlar om antipluggkultur, att man tänker att det blir liksom feminint att vara bra i skolan, att det är liksom inte maskulint, så därför vill man inte vara bra i skolan.
Det här kommer ju från teorier som är en del av feminismen så att säga. Och som jag skriver också i boken så att säga, feministiska teorier kan vara jättebra på att förklara många jämställdhetsfenomen i skolan. Men just på det här fenomenet, varför pojkar presterar sämre i skolan, det stöder inte forskningen detta. Jag avslutar med en teoretisk genomgång vart de här begreppen kommer ifrån. Och det kommer, i början kallades det inte för en antipluggkultur utan för en protestmaskulinitet. Och då säger det som varför presterar pojkar generellt sämre i skolan? Och då måste det passa in i en teoribildning att män vill ha makt och vill vara privilegierade och skulden ska läggas där. Och då blir det svårt att få in i att pojkar presterar sämre. Att de misslyckas i skolan. De säger, ja, men då sa man det. Då är liksom teorin. Ja, men man ser liksom skolan som feminin. Och pojkar vill vara det maskulina för att det är det som är privilegierade. Och därför så väljer de bort att studera. Så de väljer att inte studera. Mm. Och så får man då in det här att passa in i den teorin.
Och det låter ju inte heller orimligt så att säga.
Nej, men pratar man liksom, för så att de här klyftorna är ju från årskurs 1 så att säga. Mm. Så skulle man då säga att den här killen som har det svårare i skolan, så går man in och säger, nej men du måste sluta vara liksom kämpa mot att vara feminin och kämpa emot att du ska inte tro att du ska vara privilegierad och så. De forskare som läser man liksom, jag tar ju citat ur böcker liksom från forskare som är skrivna för högskola- och universitetsstuderande på lärarutbildningar. Och då skriver de så här att det är ingen idé att skolan satsar på pojkar och försöker hjälpa dem, för det bortkastade pengar, för de väljer att inte prestera i skolan.
Mm.
Alltså någon som är den viktigaste som grunddelen i boken är att det är ingen som väljer att misslyckas i skolan. Och det visar också här att för som så här, får de här pojkarna det pedagogiska stödet de behöver, då gör de uppgifterna. Mm. Och det här visar ju då på exempel som vad man då har gjort för att hjälpa dem. Och det är liksom det främsta argumentet. Grunden är att göra skolan begriplig för pojkarna. Och blir den då begriplig, då gör de uppgifterna.
Mm. Det sista bara just när det gäller den här myten om antipluggkulturen. Mm. Problemet med det, att den har varit så att säga dominerande, det blir att den leder vidare till fel lösningar på problemet.
Mm. Ja, precis. Om man tänker
att det är problemet, då blir lösningen det här. Men därför hamnar man snett.
Ja. Bara för att ta lite historia också. Alltså, när man började prata om varför presterar pojkar generellt så sämre i skolan, det är, man kan säga att det startade 2005. Den rapport som kommer då. Och om man ser man på 60- och 70-talen, då var det väldigt mycket fokus på att få flickor att söka till gymnasiet. För då var det många fler pojkar som gjorde det. Och då satsar man som, hur kan man få flickor och hjälpa flickorna att söka till gymnasiet? Och sedan på 80- och 90-talet, framförallt då på 90-talen, så var det flickor som presterade sämre i matematik och naturvetenskap. Och då gick man in med forskningsfrågan, hur kan skolan hjälpa flickorna att prestera bättre? Och det har man ju lyckats med. Nu presterar ju flickorna bättre. Och man har även, och efter det så satsar man också forskningspengar på att få flickor att ta för sig mer i klassrummet. Och 2005 så släpps en rapport från Myndigheten för skolutveckling som ser att de här projekten har varit jättepositiva och bra. Vi har verkligen lyckats med flickorna, så att säga, för de presterar bättre nu, de tar för sig mer i skolan och de söker till gymnasiet i högre grad och kommer in och så vidare. Och det är jättepositivt, så att säga. Men så att säga, nu behöver vi nog också kika på pojkarna, för nu kommer de efter. Och 2006 så släpptes också en rapport av Skolverket som säger samma sak. De här projekten vi gjort med flickorna har varit jättepositiva och bra. Men pojkarna verkar komma efter. Men då ligger ju det här, när man forskat om flickorna så att säga, så har man ju satsat på att hjälpa, hur kan skolan hjälpa för flickorna så att säga, för att det är som skolan som är negativ för flickorna, positiv för pojkarna. Då går de in med det här perspektivet att men det är ju inte, skolan ska inte vara negativ för pojkarna så att säga, utan då har man gått in med den här, de skriver direkt där att pojkarna väljer bort skolan på grund av att vara coola och häftiga. Så det står där redan från början så att säga.
Ja, då hamnar ansvaret på pojkarna.
Ja, så ansvaret läggs på pojkarna. Och jag vill bara säga att det är ju jättepositivt att man har lyckats bra med flickorna. Och jag skriver i boken där, men därför bör man ta inspiration från detta. För när man har hjälpt flickorna så har man gått in med frågan, hur kan skolan hjälpa flickorna?
Mm.
Och de skolorna som har hjälpt pojkarna och lyft pojken har ju gått in med frågan, hur kan skolan hjälpa pojkarna?
Mm.
Så jag menar, man ska göra samma sak för pojkarna. Man ska ställa frågan, inte bara frågan hur kan vi hjälpa flickorna, utan vi behöver också ställa frågan hur vi kan hjälpa pojkarna, och det är de som har lyckats. Vill också lägga till där att det är givetvis inte så att man har slutat göra projekt med flickor. Nu behöver inte dra upp det, men jag tar ju upp väldigt många projekt som syftar till att lyfta flickorna. Det känns så fortfarande resurser på flickorna. Mm. Jag menar att man behöver satsa resurserna på pojkarna också, så att säga. Det är inte bara det är inte så att man ska gå över till pojkarna nu, men det behövs vara samma hjälp som man har gett flickorna, bör man också fokusera på hur kan man hjälpa pojkarna.
Mm. Då tänker jag, om vi kan liksom gå in på vad som då, eftersom det inte antipluggkulturet är så att säga svaret, det enda svaret. Vad är då anledningen, varför, vad har du sett, varför presterar pojkar
så? Ja, det är de som har gett resultat har utgått ifrån tanken det här att det handlar framförallt om en rädsla för att misslyckas. Så att det här är pojkar som har en självbild av att skolan inte är begriplig för mig. Jag kommer inte lyckas i skolan. Så får de en uppgift och så ser de den, men den här kommer jag inte klara av. Och anstränger jag mig då och så misslyckas jag, då kommer alla se att jag är dum, att jag inte duger. Så då går pojkarna hellre in och säger att den här uppgiften är fånig, eller att man skolkar, eller att man drar upp huvuden och lägger sig så här. Jag ger ett antal exempel på hur man ta till strategier för att inte göra uppgifterna. Mm. Men då ska man se, då gör de så här så för att säga försvara sin självbild. Att om jag, som jag säger då, att om man inte ger sig in i tävlingen kan man inte förlora. Så de har en självbild att jag kommer inte klara av att lyckas med detta. Grunden till den här teorin att det är en rädsla för misslyckanden kommer från en forskare som gjorde väldigt mycket intervjuer bland elever. Och då pratade han med elever då, och för han sa ju det, han hade ju sett det, men om du anstränger dig och misslyckas, då får du jättemycket positivt av läraren att vara bra att du ansträngde dig och så. Men eleverna svarade det att nej, det värsta som kan hända är att jag anstränger mig och misslyckas så att säga. Jag får hellre skäll av läraren än anstränger mig och misslyckas. Så då gick han ut och sa att den här läraren kan så skälla hur mycket som helst att den här pojken ska anstränga sig, för han är så rädd för att misslyckas så att säga. Mm. Och det här kallas då för självhandikappande handlingar så att säga, att om du struntar i en uppgift så kommer det bli svårare senare och senare och senare. Och först så är det ganska tydligt att det här är uppgiftsbaserat, så det är inte ämnesbaserat. Att i början är det, får du en uppgift som du inte klarar av, och då försöker du undvika det.
I början när man börjar
känna att skolan klarar inte av. Mm. Och det, så detta kan ske både från första klass, i fjärde klass, i femte klass eller på gymnasiet. Alltså när den blir för svår så att säga. Och sedan så kommer man ju så längre efter i ämnet så att det blir liksom ämnes. Att man försöker undvika ämnet. Mm. Och det man har märkt då, det är att som jag hänvisat till, det är studie efter studier visar då att det är framförallt pojkar som tar till det här en rädsla för att misslyckas så att säga, så undviker man. Och det utgår ju då från en självbild att man tror inte att man klarar av detta. Så att utgångspunkten här är okej, pojkar gör det här för att de är rädda för att misslyckas. För de tror att de inte är kompetenta att lyckas. Mm. Vad ska vi göra då? Men då får vi höja deras kompetens. Så skolan blir begriplig så att säga. Bytt ut rädsla till kompetens så att säga. Och då har man märkt, då gör pojkarna uppgifterna. Mm. Och då är det också så, som jag exempelvis intervjuar pojkar, de har sagt att men innan så trodde jag inte att jag kunde lyckas i skolan, men nu har jag fått den här hjälpen, så nu vet jag att det här är någonting som jag kan göra. Och det är det här som jag då följt liksom skolor och så, att när pojkarna har fått det pedagogiska stödet de behöver, då har skolket minskat och bråken upphört och sådana saker. Ja.
Mm. Men jag tänkte att vi skulle komma till lösningen, men hela den här delen med att rädsla för misslyckas känner jag igen väldigt mycket från min egen skola. Alltså när man såg hur man kände själv, eller man såg hur andra agerade liksom, genom hela skoltiden. Så att egentligen den liksom, största rädslan, det är att om jag går i skolan och så kommer jag till min klass och säger att ja, jag har pluggat hela helgen. Mm. Och så skriver man och får jättedåligt på proven och de andra säger, va, har du pluggat? Då är jag liksom dålig. Då är det bättre att säga, nej men jag har inte pluggat någonting.
Ja. Och man har märkt också på de eleverna som har det svårare i skolan, då är det ångestnedsättande för dem att strunta i att göra uppgiften.
Ja.
För då vet, öppnar jag boken och märker jag kan inte, då ökar bara ångesten. Men om jag flyr undan den så att säga i en förnekelse, eller då vet jag att då kommer jag misslyckas, men gör för att jag inte anstränger mig. Så att det blir ångestreducerande för dem att inte studera, för att de inte förstår då.
Precis, för det värsta som kan hända, det är ju som att man gör fel och folk ser det och man tänker att man blir sedd som en loser.
Ja.
Då har man inte gjort den, då kan jag i alla fall inte.
Nej, precis. Då tror de att då misslyckades du för att du inte ansträngde dig så att säga.
Ja. Och det bygger liksom ett beteende att man helt enkelt undviker eller inte gör saker. Och så
de bygger upp det, och gör man det för mycket så blir det som en vanesak att så att säga utveckla strategier för att undvika uppgifterna.
Det blir ju väldigt destruktivt.
Ja, det är väldigt destruktivt. Det blir ju en destruktiv spiral som blir bara värre och värre ju längre upp du kommer i.
Och det kan som sagt redan börja liksom på när man är i lågstadiet, att det blir en uppgift och man känner att man klarar den inte. Alltså redan ganska små barn.
Ja, man har märkt det redan i första klass.
Mm.
Så att säga. Och det är ju framför allt de. Det man har märkt det här på är ju framförallt de som startar första klass och är relativt andra elever sämre på språket. Mm. Och så får de uppgifter som inte anpassade för dem. Och så märker de att det här klarar inte jag. Så att säga. Och då känner de sig, då får de en bild av att jag klarar inte av skolan. Och då känner de sig sämre. Så redan i första klass liksom, så börjar de utveckla ett undvikande från studierna. Exempelvis, det var en studie som jag tyckte jätteintressant, som följde ett antal klasser i ettan, tvåan och trean. Och så bad man lärarna fylla i formulär då från varje elev. om hur de betedde sig och skötte sig i klassrummet och så. Och så gjorde de det i ettan, tvåan och trean. Och så visade det sig att de eleverna i trean, som större gruppen då var pojkar, som var regelbrytande och så var visade störande och problembeteende och så, hade inte detta beteende i ettan. Mm. Så att det är någonting som har hänt i skolan så att säga som har lett till det här. Och det som var gemensamt, det som mönstret bland de här, var det att de var sämre på språket än de andra. Och språket är ju sån oerhört viktigt verktyg för att förstå allt, för att förstå skolan. Då menar de ju det, att, eller visar liksom det, att det är svårigheter i skolan som oftast leder till regelbrytande.
Mm.
Och det har man ju också märkt då när man har testat språk liksom på de som startar ettan och så vidare, att får de här inte hjälp, då skapas en demotivation, det vill säga att motivationen sjunker mer och mer, för att om de inte får den hjälp och stödet de behöver.
Mm. Och språket, är språket som viktigare än att kunna räkna till och med?
Ja, alltså ju äldre du blir, för att förstå matte, det har man ju sett liksom med mycket forskning, att för att förstå matteuppgifter sen när du blir äldre så måste du kunna läsa dem och kunna plocka ut så att säga matten. Så du kan vara jätteduktig i matte och förstå liksom huvudräkningen så, men kan du inte läsa och plocka ut det, men så förstår du ju inte talen.
Och språk har ju till alla andra ämnen.
Ja, språket hör ju till alla andra ämnen som man märkt. Alltså exempelvis de som är sämre i språket i tvåan, det är de som misslyckas eller får sämre betyg på alla ämnen i vad heter proven? Förlåt. I nationella proven i alla ämnen så att säga. Det märker man också, de som är sämre i fyran är bättre i nian så att säga. Man vet också forskning på dem. Det finns ju ett antal så att säga pojkar som lever i riktigt svåra utsatta områden och kommer från familjer med mycket problem, med missbruksproblem och sådana. De borde misslyckas så att säga i skolan, men det finns en grupp där som lyckas väldigt väl. Och då har man ju kikat på det här, som de har märkt både i Sverige, Norge, Nederländerna och sådana saker, som vad är det som är gemensamt för de pojkarna som ändå lyckas, och det är en god språklig förmåga. Så den som sa att en god språklig förmåga är som vaccination.
Ja, för annars ökar det ju risken ju att man liksom inte klarar uppgifter.
Och när man pratar om det här så gör jag det här går in på det här också i boken där, så det, när man pratar om det här så måste man egentligen börja prata om Finland. Och man, så varför tar man upp Finland? Man ska givetvis vara försiktig med att jämföra länder och så vidare. Man ska vara försiktig med PISA och sådana saker, PISA-undersökningar. Men det är intressant med Finland. Och vad som är intressant med Finland är det att 2001, när den första PISA-undersökningen gjordes, så att kikar man på pojkarna bara, så var de här pojkarna bäst i världen. De har inte alltid varit bäst i världen under den här 20-årsperioden som PISA har gjorts, men de har alltid legat i toppen. Så att säga, så det är ju inte bara någonting som har hänt en gång, utan de ligger där så att säga. Och därför har man ju varit intresserad över varför lyckas Finland så mycket bättre än Norge, Danmark och Sverige. För jag kan säga att Finland lägger inte mer pengar per elev, men de lägger pengarna på annat än vad Norge, Sverige, Danmark gör. Och någonting om man kikar på i Sverige, om man kikar på stödåtgärder och sådana saker, så lägger man mest resurser i nian och minst resurser i ettan. Kikar man på Finland, vilket är jätteintressant, så är det precis tvärtom. De lägger minst resurser i ettan och mest resurser i ettan, tvåan, trean. Och alla extra resurser som läggs i ettan, så är det över 90% läggs på tala, läsa och skriva. Och de gör det här på grund av tanken att ett, kan du tala, läsa, skriva, så kommer du lyckas mycket bättre i alla ämnen. Och två är då, om du hjälper med språket så blir skolan begriplig. Och då minskar regelbrytandet, alltså problembeteende och sådana saker och så vidare. Och det var också en forskningsrapport som gjorde jämförelse med varför är det så mycket mindre regelbrytande agerande på högstadiet i Finland än de andra nordiska länderna. Och det som de kom fram till där, det är antagligen så är det så här att Finland lägger tidigt mycket resurser på att tala, läsa, skriva. Så en bieffekt av detta är att det regelbrytande agerandet minskar. För då blir skolan begriplig och då trivs man i skolan och känner större trygghet i skolan. Så läsningen är en del att göra skolan begriplig för pojkar. Så satsar man det, så hjälper man. Så det är ingen antipluggkultur att de är coola och sådär när de börjar äta den, utan hjälp dem så lyckas de.
Men och den här skillnaden mellan Sverige och Finland är intressant, att man sätter in stöd senare i Sverige. Ja. Men är inte det är ju ganska lätt att förstå att då hinner du glida isär mycket längre, skillnaderna.
Ja, det är det. Som Finland som är det som börjar du ettan, där är inte skillnader finns det, men de är inte så stora.
Nej, men då hinner man ju parera.
Ja, men med Finland säger ju det att om vi täpper till dem när de är små så blir de inte större.
Ja.
Och det kan säga att Finland har en av världen, i alla fall Europa, i OECD-länder och så, en av de mest jämlika skolorna så att säga.
Mm.
Som finns, för de tänker att täppa till skillnaderna när de är små, då blir de inte stora. Sverige går in när skillnaderna är väldigt stora.
Ja, men,
och då blir det ofta inte hjälp med talades och skrivet, utan det är ofta med att de har börjat utveckla problembeteenden och sådana saker.
Men varför liksom ändrades inte det i Sverige redan igår? Alltså,
ja, jag vet inte. Tyvärr är det så. Jag läste en rapport nu av Statistiska centralbyrån som har gått ut, som har kikat på det här sedan 90-talet om resurser då. Och det visar sig att resurserna i årskurs 9 de senaste 30 åren, eller 7-9 till stödåtgärder och så, ligger kvar. Men stödåtgärder, nu har de inte sett på ettan utan tvåan, eller trean, fyra, femman, sexan, det har halverats sedan 90-talet. Och nu ska man vara väldigt försiktig med att dra för stora slutsatser där. Men jag vill bara nämna där att under samma tid så har pojken halkat efter. Så att säga, jag skulle gissa på att det finns någonting samman där, att man behöver stöd och hjälp väldigt tidigt för att få in den här känslan om att jag kan lära mig.
Ja, men precis. Och just att inte man halkar efter ännu mer.
Mm.
Det är konstigt att man har kvar det systemet i Sverige.
Ja, det är så att man är lite försiktig med att sätta in resurserna så att säga. Alltså det finns en tanke där att man gör det när som klyftorna är så stora att nu hjälper ingenting annat så att säga. Men, och jag menar ju definitivt inte så att man ska ta resurser från 7 till 9, men kanske hjälpa mera. Det är så oerhört viktigt de här lärarna i F3, liksom, i 1, 2 och 3 ger de resurserna. Och det är givetvis resurser, men å andra sidan, de som har, vad jag förstår, man har kikat, i alla fall i min kommun, så har man räknat på hur många miljoner som elever som inte har klarat av skolan, hur mycket de kostar så att säga.
Mm.
Man skulle känna in det rätt så bra på så att säga 1, 2 och 3. Och det är samma sak att det kommer, man har gjort en utvärdering om att när man går in i nian så att säga, och på loven och så, hjälper de här eleverna att läsa upp, de kommer ändå misslyckas sen i gymnasiet. Så att den här hjälpen kommer, så de drog slutsatsen rent statistiskt att hjälpen kommer för sent.
Den måste
komma tidigare så man får in det där. Och det är intressant, förlåt nu att prata här, men bara säga en sak till, för jag tycker det är intressant att undersöka det. När man har kikat på gymnasiet, det finns ingenting som förutsäger hur du klarar gymnasiet så mycket som dina betyg i nian. Och när man har gått in och gjort enkätundersökningar på eleverna som har sämre betyg i nian men kommit in på gymnasiet, men det har du i, eller bland de sämre betygen och så är det mindre än hälften som klarar gymnasiet sen. Det intressanta där att som har gjort en stor intervjustudie i Sverige på de här, och de eleverna själva säger det att de fyller i att de är regelbrytande, det vill säga de har låg anpassning till skolorna. Men så frågar man då vilken typ av pedagogik vill du ha? Vill du ha väldigt strukturerad och styrd och tydlig pedagogik? Så det är intressant där att de här eleverna som säger själva att de följer inte reglerna och sådana saker, de vill ha tydligare regler så att de känner sig säkra i skolan och sådana saker. Och det är också någonting som stämmer överens för pojkar som har svårt i skolan i yngre åldrar. De säger att finns det inte tydliga regler, tydliga strukturer hur jag ska bete mig, så känner jag mig inte trygg. Och då blir det här regelbrytandet agerande, så att de själva vill ha väldigt tydlighet. Och säga. Man kan ju tro att de vill vara häftiga och säga att de struntar i skolan om inte har det. Nej, de säger själva vi vill ha en lärare som tar ett ledarskap och är tydliga. Så det, jag tycker det är intressant.
Ja. Ja, det är lite som jag tänker barn och föräldrar. Alltså man har föräldrar som är väldigt slappa och otydliga, så skapar det oro.
Ja.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, det är som, jag måste bara berätta en historia där. Det var, jag följde en grupp elever som, när det, på den här skolan så skulle man sitta på vissa ställen när man fick mera öppna frågor och sådana saker. Nu får ni gå ut och jobba. Och då var det hela tiden så att den här gänget smet iväg. Och jag tänkte på troligen, men jag hittade liksom vart de satt så att säga. Och då fick jag sitta med dem, och när jag pratade med dem så, de satt ju inte där för att verka coola och häftiga, utan de tyckte det var jobbigt att sitta i de här så att säga studerandeutrummen så att säga. För dem så är själva att jag klarar inte av att studera. Sitter så tycker de bara att jag är dum och undrar vad jag gör här, så det är skönare att sitta här. Men så fanns det lärare, Sven och Birgitta, men vi tar Sven då. Sven liksom, han gick och letade upp de här. Han visste var de satt och sa, vad jobbar ni med? Vi vet inte. Jo, men... Så satt han och tjatade på dem och gick, eller inte tjatade, men såg på uppgiften och gick igenom. Förstår ni? Nej, om ni ska göra så här, så satt han och pratade med dem till de förstod. Och när han såg att de började jobba, och när de väl började jobba så gick han. Men fråga igen. Och så Sven gjorde till och med så att när det inte var hans lektion så kunde han gå och ställa sig längst bak i klassrummet. Och sen då när de här inte förstod så började de bråka och bara störa. Då gick Sven fram till dem här och sa, nej, nu lyssnar ni. Nu står jag, okej, liksom så här. Och de här lärarna, Johannes och sådana, eller killen hos Johannes, men heter den, så han berättade också det att, du skulle varit med här förra terminen, då hade vi vattenballonger och vattenkrig, så kanske vi vattenkrig på varandra och så. Men sen kom ju Sven och vi fick sluta, och vi fick inte gå därifrån för vi hade torkat upp det och så. Och sen frågade, vad tycker de om skolan? Är det skolan jävla tråkigt och sådana saker? Men jag frågade, finns det någon lärare ni tycker är bra? Ja, Sven. Mm. Herregud vad de pratar positivt om Sven. Mm. Och det, de sa ju det att, när jag frågade, men det finns ju lärare som ni får göra lite vad ni vill bara. Och de har gett upp, säger de då. Men Sven, så de tar ju det här som tecken på Sven, han bryr sig.
Ja, de blir sedda.
Han kämpar, de blir sedda, han bryr sig, han vill att vi ska lyckas. Det som är bra med honom är att han förklarar in i var minsta detalj så vi förstår och så vidare. Så det återkommer där, vi klarar minsta detalj och så vidare. Och det återkommer på andra skolor att de tycker om lärare som är uppsökande. Men uppsökande säger att de går ofta inte och frågar om hjälp, men att de tycker om när lärare kommer och kollar förståningen och sådär. Även om de kan tjata tillbaka mot läraren då, i mina intervjuer så känner de att den här läraren bryr sig så att säga. Mm. Det är det de behöver, ja.
Och jag tänkte att vi ska prata om förståelse som är liksom en del av lösningen. Mm. Men innan det bara, jag tänkte det här med, för att det handlar ju inte, man kan ju lätt få uppfattningen om så här, aha, det här är liksom pojkar som är liksom dåliga, korkade och så vidare. Mm. Men det finns också andra förklaringar, och jag tänker framförallt på det här med att man tänker flickor, pojkar och flickor, att pojkar mognar senare när de är små. Alltså de automatiskt kanske kommer efter med språket. Mm. Och sådana, alltså könsskillnader som också är liksom biologiska, och vissa har man har lättare att lära sig liksom rent, rätt gen helt enkelt och så vidare. Så det behöver inte handla om att någon är korkad.
Nej, alltså, om vi tar biologiska skillnader på gruppnivå, det är ju inte alla flickor och inte alla pojkar, men kikar vi på gruppnivå, det är som jag tar upp där i boken också, att det är vissa som säger att det finns inga biologiska skillnader, och vissa säger att nej, men biologi spelar visst en jättestor roll. Och varför säger vissa så och vissa säger någonting annat, är ofta, som jag upplever, eller som jag har kikat och läst på det så här, de som säger att biologi spelar ingen roll, de har kikat på begåvningsforskning. Och det finns inga liksom större begåvningsskillnader mellan flickor och pojkar. De som säger att biologi spelar roll, de har kikat på mognad. Det vill säga det här att kunna skjuta upp belöningar. Alltså storleken på arbetsminnet, hur mycket man kan ta till sig på en gång och så vidare. Och där finns det grupp, alltså skillnader på gruppnivå mellan flickor och pojkar till pojkars nackdel. Mm. Och det betyder ju inte att pojkar inte kan lära sig, men de måste ha en mycket tydligare pedagogik så att säga. Mm. Som när man säger att kik, så de som kikar på hjärnskillnader och så, så de säger att pojkar, alltså, bryta upp uppgifterna i mindre delar. Alltså inte sänka målen, men bryta ner dem i mindre delar. Ha mera påminnelser och så vidare. Det som jag har märkt, så vad jag kallar för mera, för att det är brist på bättre ord, kontrolluppgifter så att säga. Mm. Att man har checklistor eller så och så vidare, som man ser att pojkarna sköter sig och jag ska göra. Mm. Så det, har jag, det finns forskning, och jag finns också andra lärare som har talat om så att säga, att bara det att pojkarna vet att någon kollar att idag eller den här veckan ska jag gjort det här, nästa vecka ska jag gjort det här. Det hjälper dem att ha, så att säga. Så jag säger det så att pojkarna kan ha svårare med självreglering, men därför behöver de vuxenreglering. Så pojkar på gruppnivå kan behöva att mer
och könsskillnaden, skillnaden på gruppnivå är väl störst egentligen i yngre åldrar. Ja. Och sen kommer killarna kapp, mognar liksom sådär.
Ja, de mognar ju, men det tar ju tid. Man säger det, de kommer aldrig kapp under skolan så att säga, med den pedagogiken som finns nu.
På gymnasiet då?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Så alltså problemet är att de kommer i kapp när skolan har slutat så att säga. Mm. Så därför presterar de ju sämre även under gymnasiet och så. Mm. Man säger i skolan, men inte i skolan. Men det finns ju de skolor som har tagit efter och jobbar efter detta med tydligare uppgifter och sådana saker. Där kommer pojkarna i kapp. Mm. Det finns ju exempelvis en skola, en rektor och lärare som jag pratade med, som var väldigt, som fick göra en del intervjuer och så för några veckor, några månader sedan. Det är ju Rosengårdsskolan i Malmö, som ligger i ett väldigt utsatt område. Och det är som egentligen ska de lyckas sämre och så vidare. Men rektorn där bestämde sig att nu ska det höjas. Så hon gick igenom betygen och statistik och så vidare på skolan. Och märkte att var tredje år så lyckades eleverna bättre. Och framförallt pojkarna lyckades bättre. Nu pratar vi sexan då. Mm. Så varför lyckades de bättre var tredje år? Och då var det en lärare som hade en sådan pedagogik. Och det var just det här att hon har tagit till sig då att okej, jag kan inte ha för stora uppgifter. Jag minskar inte målen, men jag gör mera steg dit. Jag gör kortare genomgångar och så får de jobba, så gör jag kortare genomgång igen. Och så jag gör checklistor för dem som ser vad de ska göra. Och då gick det ju bättre för pojkarna och gick bättre för det sen på högstadiet. Och då har ju den här rektorn sagt att det här fungerar, nu ska alla jobba på detta. För alla ska jobba efter det som ger alla liksom elever goda resultat. Och det ska jag också säga att nu då, när de har börjat förstå skolan och skolan har blivit begriplig, så enligt så att säga, kommunen, så att säga, trygghetsundersökningar och sådana saker, så är det den här skolan som upplever sig ha som tryggast elever så att säga. Så att det gynnar ju liksom.
Det blir mindre stök.
Mindre stök, mindre bråk, för att man gör skolan begriplig för dem.
Mm. Och du har redan liksom kommit in på lösningarna, men ett grundbegrepp som du pratar om i förståelse.
Ja.
För att, som vi har varit inne på, de här killarna då, om man kallar vi dem för det, så som har det svårt, de kommer ju undvika, för de vill inte göra bort sig, liksom. Det är det som är grunden. Lösningen är att om de känner att de kan, så kommer de vilja.
Ja, så kommer de vilja göra. Det är som, det finns ju ett experiment, kan man nästan säga att det var, att de ville undersöka när börjar pojkar använda ordet tråkigt. Mm. Och då gav man pojkarna i andra klasser då, uppgifter som de klarar av, och då gör de ju uppgifterna. Mm. Alltså hade de fått uppgifter men klarar av och gjorde det, men jag ville vara cool och strunta i skolan, då hade de inte gjort uppgifterna.
Nej.
Utan de ville ju testa det med antipluggkultur också då. Men de sa ju det, men så fort de förstod så gjorde pojkarna uppgifterna. Sen fick de lite svårare uppgifter, men de klarade av dem, det gjorde de. Så fort de hade uppgifter så gjorde de dem. Men sen gav man pojkarna uppgifter som de inte förstod, som var för svåra. Och då började pojkarna prata, nej men den här uppgiften är tråkig, men den här är fånig och så. Så och vad man drar då för slutsatser är, dels så gör de uppgifter de kan, men också det, börjar pojkar prata om att uppgiften är tråkig, så ska man inte tänka på att jag ska göra uppgiften rolig, utan man ska tänka på att jag ska göra uppgiften begriplig. Blir då det så att säga lustfyllt lärande.
Och vi riktar in oss på som lärare, så tänkte jag också som förälder kanske, men om vi tar lärare först. Pinner på det lite redan, men gör dem begriplig och fokusera på det, kanske bryta ner
det. Så skulle jag säga från början är ju det, språket är ju en jätteviktig del, att man ska försöka för att få bra språk. Sen är det andra då, som man säger då, att bryta ner uppgifterna i mindre delar. Sen är det också här, har man checklister också, som man ser du ska göra detta, sen detta, sen detta, då blir ju de här listorna också så att säga en möjlighet för pojkar att se att de utvecklas. Om du har pojkar som har skolkat, som varit studieundvikande, de behöver få in en självbild att de kan lyckas i skolan. Och då behöver de, vad några forskare kallar dem för, små, snabba, tydliga vinster. De behöver liksom vinster i skolan som visar att oj, nej, men nu har jag gjort det här, jag klarade det här, och sen förra veckan var jag här, men nu har jag gjort det här och det här och det här. Och det har jag också sett i min forskning, så att säga, att jag har varit på skolor som har gjort så här. Men också ett annat projekt, bara för att gå in det här, som utgick då för, okej, här som samlade en stor grupp pojkar som gjorde just de där självhandikappade handlingarna, det vill säga att de undvek uppgifterna. Och då undersökte man då, hur reflekterar de när de får en uppgift som de inte förstår? Och det som de kom fram till då var att de här pojkarna reflekterar inte alls. Det vill säga att de får en uppgift som märker, det här klarar jag inte, och då slog man undan den så här, det här måste vi ändra på. Och ett projekt som jag tyckte var jätteintressant, man delade upp pojkar i olika grupper, så en grupp fick hjälp och en grupp var en kontrollgrupp då. Och den hjälpen som de här pojkarna fick var att lärarna skulle fråga pojkarna, säg en uppgift som du har lyckats med. Och då kunde pojkarna säga, ja, men den här uppgiften gick bra. Och då frågade läraren, ja, men varför gick det bra? Och då kunde de inte riktigt svara på detta. Utan då fick läraren sitta och hjälpa dem. Men gjorde du så här? Ja, jag gjorde så. Om du gjorde så här? Ja, jag gjorde ju så. Så då tog de fram 3-4 punkter som de hade gjort. Och då sa de, gör du så här och så här och så här, då lyckas du ju. Ja, men det gör ju. Så nästa gång du får en uppgift, kan du tänka på de här 4, istället för att strunta i uppgift, kan du försök tänka på de här 4 sätten som du jobbade på. Grejer som, ja, men det kan göra då. Och då minskade de här själva handikappen och handlingar. Utan dels mot, när forskarna kom tillbaka efter några månader, så märkte man att dels de lyckades väldigt mycket bättre än kontrollgruppen, men framförallt mot sig själva. Eller framförallt mot sig själva, hur de andra agerade tidigare. Det var ju framförallt för de har blivit bättre på att, så att säga, planera sin undervisning. För de har fått exempel på hur de ska göra. Alltså själva projektet hette Bli din egen talangscout. Så de hjälpte ju pojkarna att se, när jag gör någonting bra, att börja reflektera över, varför gick det bra? Och det har man ju då märkt då, att pojkar, inte alla pojkar, för många pojkar är duktiga på det, men de som har det svårare i skolan, de har svårare att förstå varför gick det bra, och plocka ut och abstrahera det här och göra det här på nästa uppgift. Det vill säga, de är sämre på metakognition. Så det här är någonting man då märkt. Och det här är ett projekt, men det finns flera projekt som jag har varit med, som dels forskning som jag har sett, men också varit med, där man då hjälpt dem med just den här att tänka kring sitt tänkande, för det är de sämre på. Och då förändrar ju någon sitt tankesätt, istället för att slå undan uppgift, så börjar jag tänka på, okej, jag ska göra så här för att lyckas, så att säga. Och då gör man ju skolan förståelig. Att hjälpa dem bryta ner det, gör så här, så här, så här.
Också en form av studieteknik.
Ja, det är ju en form av studieteknik, så att säga. För det, alltså, det är ungefär som att du kan inte bara, är du längdhoppstränare, så kan du inte bara säga till din längdhoppsadept, men hoppa längre.
Nej.
Det funkar inte, utan du måste ge en teknikdel, så att säga. Och det, så att det är ungefär med de här pojkarna, det hjälper inte att bara säga till, ansträng dig mer. För det märker man då, anstränger du dig mer och misslyckas, det sänker motivationen och dels ökar den psykiska ohälsan, för du känner dig mycket sämre. Så det som är viktigt är att öka ansträngning och strategier på hur man gör. Så du måste veta att de kan svara på frågan, hur startar jag med den här uppgiften?
Och det kan man ju förstå även med längd upp, om man skulle anstränga sig mer och hoppa kortare.
Så bara, det kvittar ju, så går man till tränaren, vad ska jag göra? Men du ska hoppa längre, och det är lite samma sak där. Men ansträngning mer, om jag har ju ansträngning, jag vet inte vad jag ska göra, så de behöver strategier.
Och du var inne på det kallas också mindset, det här andra, liksom, att det blir skillnad i mindset. Barn som har, eller har man ett fixed mindset, så tänker man att man kan det eller inte kan det.
Och det där vill jag också lägga till där, att det finns forskning då, alltså det här med fixed mindset och hjälp med det andra.
Growth mindset.
Och med growth mindset säger det här att man tänker att man blir bra genom ansträngning och försök och så. Och för, på vissa grupper av elever, så räcker det med att gå och säga, eller så är det bra att gå och säga, men man är inte bra, eller man är inte dålig, eller är inte bra, utan du blir vad du anstränger dig. För om då, alltså hjärnan är föränderlig på hur du anstränger dig, det ökar, så att säga, motivation hos vissa elever, men det gör det inte, oftast inte på gruppnivå, hos pojkar som har det svårare i skolan. Alltså det är viktigt att prata så, men de måste, för de räcker inte, för de funkar det inte att säga att du blir bättre genom ansträngning. De måste se. De måste få uppgifter som de förstår. Och när de har gjort uppgifterna, så märker de, åh, men jag kan ju. så att säga, och så gör de igen, åh, men jag kunde nästa också. Då får de ett growth mindset. Så att jag vill bara säga här, jag säger att growth mindset är jätteviktigt att få. Men för just den här gruppen så verkar det forskningen gå och visa att det räcker inte att prata om det, utan de måste först få uppgifter som de gör. Och sedan de har gjort det så märker de så här, men jag kan bli bättre. Mm. Men då är grunden att de förstår uppgifterna så att säga. Så att en forskare skriver så här, du kan ha 1000 seminarium och sådana saker om att det finns ett growth mindset och det blir genom ansträngning. Det hjälper inte, utan det som hjälper de här, det är att få uppgifter som de förstår och så gör, oj jag lyckades igen. Det är det som får dem att börja ett growth mindset så att säga. Sen så måste ju läraren prata utifrån ett growth mindset perspektiv, men det måste också få hjälp, prata growth, men också hjälpa dem att de får uppgifter som de lyckas med.
En sista grej när det gäller det där med det var språket. Mm. För du både skriver och säger så, ah, men språket är viktigt, men det är också lätt att säga, men hur, ja, hur liksom jobbar man, ska man sätta igång och läsa mer eller?
Ja, det alltså där jag skriver så här i boken så att säga, att det stannar på något sätt min kunskapsnivå så att säga. Jag visar och läser undersökningar, visar hur viktigt språket är. Sen så får man ta in så att säga svensk didaktiker, de som är didaktiker, alltså ämnesdidaktiker i svenska, som vet hur man lär så att säga, och ger tips på hur man kan hjälpa så att säga, unga elever från början i skolan så att säga. Så jag skriver till och med det här i boken då, så att säga, att vill man utjämna betygen mellan flickorna och pojkarna, då är det som inte en jämställdhetskonsult som du ska ta in. Då är det viktigare att ta in en forskare i svensk didaktik eller som forskare, hur hjälper man barn? Mm. Alltså hjälper man elever som börjar ettan, tvåan, trean som har svårt med språket? Och hur kan de hjälpa, hur kan de gå in och hjälpa föräldrar att utveckla barnens språk och sådana saker? Så jag skulle sätta resurserna där för att utjämna könsskillnaden i betygen och inte på jämställdhet. Konsult så. Vi bara lägga till en sista del där, att man kan få tanken då att men vad bra då kör vi stenhårt med språket från förskoleklass och framåt, de unga och så. Och det vill jag säga, det finns vissa forskare som säger att nej, var försiktig med det. Givetvis ska du läsa för barn och göra ramsor och så vidare. Men det kan vara så att pojkar, återigen med hjärnan, att pojkar kanske inte riktigt är redo ännu när de är en 3-4 år med för mycket liksom, som läsning och sådana saker och så vidare. Så att det är nog bäst att börja när man är 6-7 år gammal. Det är där man ska sätta in den stora delen så att säga. Jag vill bara säga att här är inte forskningen helt entydig så att säga. Men jag tror att det lutar åt att det är bättre att sätta in den stora resursen i 6-7 års åldern. Mm-hmm. Så att säga, mer än att
kan
man
få backlash annars?
Ja, det kan få backlash. Det här är inte svensk forskning, men amerikansk forskning visar det att man har satsat på det här redan i 2-3-4-5 års åldern. Och pojkarna klarar inte av det. Och då går de in från förskolan till skolan med en känsla av att jag kan inte lära mig. Okay. Jag kan säga, det har man inte sett i Sverige, men man har inte undersökt det i Sverige. Men det finns liksom resultat på det i USA som visar att får du för svåra uppgifter i förskolan, då tar du med dig den känslan in så att säga redan i ettan så att säga. Jag ska absolut, i förskolan så att säga, läs och gör ramsor och prata med barnet. För det finns ingenting som utvecklar språket så mycket som en vuxen pratar och barnet svarar. Mm. Men och kanske ha mer fokus på att göra bra liksom, pojkar av dem. Att tillit till vuxna och hur man är snäll mot andra och hur man går och ber om hjälp och sådana saker. Det kan vara en viktig del i förskolan. Så kanske satsa mer precis i förskoleklass och ettan så att säga, skulle jag säga, mer än stora resurserna.
Och då tänker jag mig också om man ska ge rekommendationer till föräldrar. Mm. Vad skulle du säga till föräldrar som har pojkar?
Ja, alltså först är det att ha en förståelse för att det är jobbigt att göra saker som man känner sig dålig på. Mm. Och som man inte förstår.
Det vill man inte.
Och säger liksom pojken att den vill skita i uppgiften eller så vidare. Så
det är
att,
tråkigt.
Eller inte så, det är tråkigt. Jag vill säga. Det kanske inte är för att han vill vara cool eller häftig. Eller tycker, eller som det, utan det kan vara att han tycker det här är jobbigt. Och ha en förståelse för det och... Och den första frågan är väl kanske det, så att säga, förstår du uppgiften? Jag förstår att det här kan vara jobbigt och tråkigt. Så dels börja med frågan, förstår du uppgiften så att säga? Sedan så handlar det också där om att några gått in att det kanske är, vissa orkar inte jobba jättelänge. Utan man får liksom se hur länge orkar du studera med kvalitet. Och orkar du studera med kvalitet i 6 minuter, ja, då får du jobba med kvalitet i 6 minuter och så får du ta paus i 5 minuter och sedan får du studera i 6 minuter, så att säga. Så att det är ingen idé att nu ska du sitta och jobba i 30 minuter om du inte orkar det. Du kanske bara orkar 6-7 minuter, men då är det 6 minuter, 7 minuter, sen är det paus och sen är det 6-7 minuter. För att det här kommer öka, så att säga. Och det fina med det är att som forskningen verkar visa att orkar du plugga sen i en kvart så behöver du inte längre rassen, utan det verkar räcka med en 5-6 minuter paus oavsett hur länge du orkar jobba, så att säga. Men ha koll på att du orkar kvalitet. Så det är också någonting som jag skulle säga som tips till föräldrar. Att jag säger bara det här för att jag är ju pappa själv och det här är någonting med dem. Som min son precis började skolan, så de som han har svårt med då märker också det, att det är bra att se hur länge han orkar med kvalitet, så tar vi paus och gör någonting annat och sen går vi tillbaka och jobbar mer med det. Jag säger bara för att det finns forskning som visar detta och det har funkat för mig, så att säga. Så att det är bara ett tips till andra, sen är det inte säkert att jobba för alla. Sen är det också där att pojkar, jämfört med flickorna, så är pojkarna väldigt mycket mer beroende av att man har föräldrar som frågar hur det går. Har du gjort det här? Liksom så här att man har koll på det. Att man har, de vet om att det är någon som har koll på det, så att säga, och frågar hur det går och så vidare. Så det är också ett tips. Eller någonting som man märker som ökar pojkars prestationer, så att säga. Och sen är det också att man är också märkt liksom bara att är det en väldigt trevlig miljö hemma och man visar det. Man visar så vårdnadshavare, vare sig de är skilda eller inte, att de visar varandra respekt och visar omtänksamhet för varandra. Och så då absorberar ju pojkar in det, och då blir pojken ofta bättre på att prata och gå och be om hjälp och så vidare. Det är också någonting att pojkar på gruppnivå är sämre på det. De flesta pojkar fixar detta utan problem, men just pojkarna som har det svårt i skolan, de går inte och ber om hjälp. Men det
är det av samma liksom anledning egentligen också? Att man inte vill...
Ja, man vill inte visa sig sämre. Liksom. Ja, vill inte verka dum. Så då, ja. Återigen, då, man flyr ifrån från uppgiften. Så att
och
säga.
Det kanske då kan jag tänka mig också att hur man blir extra viktigt att bli bemött. För om du frågar mig något och så säger men det där är redan förklarat, fattar du? Det sa jag förra veckan.
Ja, och det säger pojken också. Det är jätteviktigt för dem att bli... Att läraren, det har ju pojkarna säger, man säger pojkarna gör det för häftiga och coola, men när jag sitter och pratar med pojkarna så säger de, den här läraren och hon, alltså även om jag har varit krånglig innan men när jag går och ber om hjälp så hjälper de mig, jag märker att hon vill det liksom, sådana saker, att den här läraren, så att det är så viktigt för dem att läraren uppskattar att de är där och att de går och ber om hjälp, de väl är det, säger de till mig. Men nu, när vi har sagt det här om ångest och så inför studien, så vill jag bara ta upp en sak för att börja fråga. Men man ser det med många flickor som är högpresterande har ju också ångest inför studien och så, och det är flickors stress är ett jätteproblem, så att säga. Men bara för att ta en studie där, att ofta flickor känner ofta att de faktiskt klarar av skolan, men sen så känner de en stress på att jag måste klara en viss nivå. Och det gör ju att den här stressen för flickorna gör ju det att de jobbar ännu mer. Och jobbar kanske överdrivet mycket. Så att de blir stressade och jobbar väldigt mycket mer. Så att, men pojken har en annan strategi för de tror att de inte klarar det, som gör ingenting, så att säga. Och det är rätt så intressant för att man har gjort en studie där man har tagit så att säga högpresterande elever och lågpresterande elever som har då ångest inför studierna. Så säger man, om vi generaliserar då, säger de här högpresterande flickorna, en psykolog som kom och hade ångestdämpande övningar med dem, de mådde bättre av detta. Men de här lågpresterande eleverna också hade psykologer som de fick också ångestdämpande övningar. Det hjälpte inte dem någonting, de hade fortfarande ångest. Det enda som hjälpte de lågpresterande eleverna, det var studieteknik, så att säga. Alltså hjälpa, öka sin kompetens, göra skolan mer begriplig. Då hade de inte ångest för att öppna, för då visste de hur de skulle starta och så. Så det här är viktigt då, så att säga. Så jag säger inte, givetvis måste vi tänka på eller hjälpa. Det är ett problem att flickor känner sig på gruppnivå mer stressade i skolan. Men det är olika lösningar, så att säga. Och vi måste tänka på båda grupperna.
Vi har pratat om mycket.
Ja.
Är det någon pusselbit som vi inte har pratat om som du vill nämna?
Vi ska inte gå in så djupt på det, men jag tar ju upp det här också i boken med, till skillnad mot andra boken i boken här, att du går in mycket på klasspojkar och klassbegreppet från lågutbildade föräldrar och även då utlandsfödda pojkar och sådana saker. Och där finns det vissa andra saker att lägga in till, men återigen, det som brukar hjälpa dem också, liksom, alltså grunden är ju att göra skolan begriplig med tydligare uppgifter, hjälp med studieteknik och framförallt då språket är ju jätteviktigt så att säga. Det är alltså någonting som jag tyckte var, som jag tyckte själv, bara för att lägga till det, som jag tyckte var jätteintressant. Jag har märkt att mina, nu har inte jag gjort den här forskningen själv, men det möts så att säga, möter som säger alltså forskning på gängkultur. För att det är ett antal studier som har ju gjorts på pojkar som hamnar inom en gängkultur. Och det som är intressant där, när man läser det, liksom, när de gör studier på de här pojkarna som lever i utsatta områden, är det att det är ganska tydligt när man gör intervjuer och de beskriver skolan att de här pojkarna har lärt sig att jag är en elev som inte kan lära mig. Så jag känner mig dålig i skolan, jag duger inte, jag är dum och har ingen status, kan ingenting. Då drar de sig till miljöer där de duger. Här blir jag någon, här känner jag att jag duger. Men för att få vara kvar i de här gängen, då måste de utveckla dels ett våldskapital och dels de minskar som empatin mot andra så att säga. Så att det är inte så att de här pojkarna har ett våldskapital och därför går de med i gäng. Utan det är att de känner att de inte duger någonstans men hamnar i gäng och där utvecklar de ett våldskapital. Och märker också att de som inte hamnar i de här gängen, de berättar att tidigare så var jag en person som kände att jag inte duger. Men nu fick jag den här hjälpen, nu är jag en person som kan lära mig. Så att säga, så ens väldigt viktig del i att inte låta pojkarna hamna där är ju det här, så att säga, som lågstadieläraren skulle jag vilja säga, kanske det, den viktigaste personen som samhället har att ge den resurser för att ge personer som lär sig språket och lär sig skolan och är liksom begripligt så att de känner att här är en framkomlig väg för mig, så att säga. Mm. Det tyckte jag var intressant om resultaten, så att säga, som jag har fått.
Ja. Mm. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, var hittar man dig någonstans?
Jag tror man kan söka på Fredrik Zimmermann så får man fram min hemsida och så står det adresser där och så vidare. Jag är ute och föreläser rätt så mycket så där har en sida för det.
Tack för att du var med.
Tack så hemskt mycket för att jag fick komma.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.